En podcast från Sportbladet.
Ja, men det gick ju så bra förra året. Det är väl bara lite detaljer du ska putsa på nu. Jo visst, om jag skulle vara en labbrotte så skulle det ju säkert funka på det viset att man...
Utanför fönstret här så har mörkret fallit, för det gör ofta det tidigt på senhösten, tidvintern i fjällvärlden. Vi befinner oss i Bruksvallarna och här inne är det varmt och skönt, eller hur Charlotte Kalla som sitter mitt emot mig?
Jajamän, här är det varmt och gött. Även fast den riktiga vinterkänslan inte riktigt har hittat hela vägen hit till Bruksvallarna än. Det är lite ovant att fjällen inte är så vita som den brukar vara i slutet på november.
Okej, för mig göteborgare då så tycker jag det ser jättevinterligt ut, men du vill ha ännu mer snö?
Ja, vi är ju som ganska van när vi väl är här i Bruksvallarna att få dra upp på mitt och kläppen och framförallt på eftermiddagspassen sticka ut med pannlampa och tillryggalägga kilometer efter oss. Men det här novemberlägret har varit lite annorlunda. För det har bara funnits drygt 4 kilometer att snurra på.
Och 4 kilometer, det är ju inte så långt, men det räcker, eller? För att förbereda sig inför skidsäsongen.
Ja, det räcker. Det gör det. Det blir ganska många fler varv än vad vi är van vid. Och även lite tuffare terräng jämfört med att få dra upp på fjällen. För där går det som att... visst, man tar många höjdmeter när man ska upp dit. Men det blir betydligt många fler höjdmeter på GPS-klockan när vi summerar passen där vi snurrar på Idrisspåret.
Har dagen varit bra? Mår du bra?
Ja, dagen har varit bra. Jag mår bra just nu. Det är ganska mycket lugn, förvånansvärt, så här dagen innan tävlingspremiär.
Jag förvånade dig att du är lugn.
Ja, jag hoppas på att jag kommer bli känna mig ännu mer taggad när jag vaknar i morgonbitti. Men jag väljer att se på det att det är ganska skönt att inte ha för mycket nervositet och fjärilar för tidigt. För det kommer jag nog att få chans att uppleva de kommande helgerna som är nu fram till jul. Där vart det är mycket tävlingar.
Ja, och det här är alltså kvällen före Sverigepremiären. Vi har precis kört ut dem som sitter och gör startlistan här. De sa bättre att Charlotte får sitta lugn och ro och stilla. Går ingen nöd på dem. De jobbar på med de ska era startlistor för imorgon. Men när det här känns, det här programmet, så har du hunnit klara av Sverigepremiär och en världscupspremiär. Vilken känsla hoppas du att du har efter de gångerna, eller de helgerna?
Jag hoppas att jag kommer ha med mig en god känsla. Och speciellt vid världscuppremiären. För det är lite skillnad att få möta internationellt motstånd. Och det är för första gången under säsongen. Det är alltid ett oskrivet blad, en ny säsong. Och ja, i Kosamo när jag får chans att träffa alla andra för första gången på flera månader. Ja, men då tror jag det kommer vara extra pirret i magen.
Falun och VM, vilka bilder har du i huvudet när du tänker på det?
Det är den veckan som jag hoppas på att vara i riktigt bra slag. Det är verkligen något som jag ser fram emot. Och nu är det ju mindre än 100 dagar kvar till VM, så det börjar närma sig. Men samtidigt så känns det som att det är en bra bit kvar. Och när jag börjar grotta ner mig i veckorna och kolla på planeringen framåt så finns det ju massvis med tid och träningspass och möjligheter till att fortsätta göra ett bra jobb. Så jag ser fram emot att göra det jobbet.
Du sa när vi träffades tidigare då i höstas att ungefär, vet folk verkligen vad som krävs för att hålla sig kvar på den här nivån? Känner du så ibland att vi här utanför då, som inte ja, som även jag menar fans och supportrar och ledare och liksom alla svenska folket som bara förväntar sig att du ska dunka hem medaljer i Falun, att du inte riktigt har liksom insikten i hur svårt det är.
Nej, inte riktigt insikt i att även idrottare och skidåkare är människor. Och det är inte så himla
enkelt. Men det är små maskiner
som kör. Ja, det är lite så det känns. När jag får frågor som att ja, men det gick ju så bra förra året. Det är väl bara lite detaljer du ska putsa på nu. Jo visst, om jag skulle vara en labbrotte så skulle det ju säkert funka på det viset. Att man behåller det mesta och så snäpper man upp en del bitar. Men det är så himla mycket mer som ska stämma på vägen dit, så... Det handlar ju i slutändan om energi ut och energi in. Då kan man nå utveckling också.
När du hör då dessa liksom förväntningar och uppfattningar och eller när du hör vad folk förväntar sig, hur känns det inombords då?
Nej, men jag har ju full förståelse att alla inte kan ha kunskap och erfarenhet om vad ett liv som elitidrottare innebär. Eller vad mitt liv innebär. Så. Ja, vad tänker jag egentligen? Att det viktigaste ändå är mina mål och det jag sätter upp. Det är där jag ska hålla fokus, inte på vad andra hoppas på. Även fast det är väldigt smickrande och att jag blir stolt över att höra att många tror att jag har kapacitet och möjlighet att prestera riktigt bra.
Ja, du blir snarare stolt och blir inte så här lite liksom sur att vad 17 väntat sig folk egentligen. Du förstår vad jag menar?
Ja, men jag kan som bli ibland lite förvånad. Jag tar det så självklart att ja, men det är inte så enkelt. Och så när jag får intrycket av att någon ja, kommentarer eller något mejl eller en hälsning eller bara så av någon som har känslan av att i år kommer jag vara ännu bättre. Att ja, det känns det inte riktigt som att de har så mycket förståelse för vad det egentligen innebär. Och, att de kanske inte ser att det finns så mycket svårigheter, bara möjligheter.
Det är bara att åka skidor.
Ja, precis.
Det är bara att åka. Det är ja. Stenmark kanske som tänkte så. Det gick du ut för hela tiden. Du ska upp för också.
Ja.
Kanske mer att bemästra. Du, jag har en hälsning till dig. Och då är jag tvungen att snegla lite här. Ska jag ta fram mitt block så ska du få en hälsning. Och den låter så här. Charlotte, förbered dig mentalt på att VM i Falun blir mycket mer upphåsat än du någonsin kan föreställa dig. Men jag vet att du klarar av det. Lycka till. Vem kommer hälsningen från, tror du?
Oj. Det var svårt.
Det förstår jag. Det kan inte du... Jag kan hjälpa dig.
Ja, gärna.
Det är Marie Helén. Alltså Billan. Billan
var... Vad kul.
Ja, så hon hälsar väldigt gott och hjärtligt och trycker på att du kommer klara det och lycka till. Men... när hon kom till VM i Falun när det arrangerades förra gången så kom hon ju som den stora affischstjärnan dit. Och blev fullkomligt, berättade hon för mig, blev fullkomligt ja, chockad när hon kom in i byn och såg att det hängde flaggor överallt med hennes ansikte på. Hon var inte alls förberedd på det och inte förberedd mentalt på, att, på liksom den fokusen och vad det tog från liksom henne när hon skulle in och prestera på tävlingarna. Hon tror att ni är bättre förberedda nu, för hon hade ingen mental coach eller så. Men är det någonting som du själv tvivlar på eller funderar på, för att det kommer, du kommer ju hänga där på stora affischer överallt. Det är ju kalla affischer i soffor och annat på vägen in.
Ja. Nej, men vi försöker ju att vara lite förutseende och förberedande i stort och smått, men det är ju ändå svårt att kunna ta in känslan som kommer vara just där och då. Och sen ja, ett OS är stort och det har vi haft året som var. Men samtidigt så är man som idrottare ganska skyddad. Så vi lever i vår lilla OS-by. Och, kanske att ja, vi försöker tänka till lite grann på hur tillgängliga vi ska vara under mästerskapet. Och med alla möjligheter som finns idag så lär det inte vara mindre förfrågningar från media. Alltså med, ja, allt från webb-tv till skrivna tidningar, till webben, till bloggar och podcast och studior. Och, ja, det finns allt möjligt. Och, många av oss är aktiva på sociala medier. Och, ja, det finns ju alla möjligheter i världen att fylla dagarna med annat än bara tävlingar och skidåkning.
Kan du hälsa något tillbaka till Billa? Vad tror du? Jag tror att det är någonting som du kan ta med dig därifrån, liksom, och hennes erfarenhet. Då att liksom verkligen vara riktigt förberedd på det som kommer hända.
Ja, jag blir väldigt glad över att hon tänker till vad hon såg var en utmaning. För det finns nog väldigt mycket likheter. Även fast det var 93 och nu är vi 2015. Så jag tror att det tåls att fundera på. Kanske inte så mycket på vad jag inte ska göra. Utan kanske ännu mer på vad vill jag fylla dagarna med. För att kunna hålla fokus och energinivån uppe. Vad är det som ger mig energi? Då tänker jag direkt på att det är inte en massa förbud. Men det kommer bli mycket som jag nog tackar nej till. Men viktigare är att tacka ja till andra saker, tror jag.
Vad är det som ger dig energi om man tittar på i din vardag nu? Liksom, det är mycket träning, mycket fokus på träning och återhämtning och äta rätt och sova rätt och sådär. Men vad gör du för att liksom ge din själ energi?
Ja, men det är att ta mig tid till de grundläggande sakerna som jag verkligen tror kommer kunna påverka min prestation i rätt riktning. Att känna att jag kommer in i träningspasset med ett lugn. Det är inte andan i halsen som jag spänner på skidorna och så sticker ut i spåret 10 minuter sen. Att jag får gå och lägga mig i tid och äta bra. Men sen finns det ju massvis med saker runt omkring. Och jag har ju erfarenhet från tidigare mästerskap. Och jag tycker det är ganska skönt ända från att vi drar iväg på upplandningsläger. Att få stänga av rätt mycket. Just att det inte är så mycket beslut och stora projekt. Jag skulle inte vilja börja renovera badrummet hemma. Och springa och bestämma kakel och klinker så duschvägg och vars uttag ska sitta. Det stressar mig mer när jag är inte är hemma. Men däremot
så skulle renovera i somras, var det inte så? Har ni gjort det?
Jo, men vi har renoverat lite gästrum och byggt en altan och så. Men
inte nu, nu är det så. Renoveringsstopp.
Nu är det renoveringsstopp. Så, men jag tycker bara att få umgås med tjejerna i laget och ha kontakt på telefon med dem hemma. Läsa böcker. Ja, må gott. Kolla lite film och så. Förutom att träna och känna hur formen kommer smygande förhoppningsvis.
Ja, precis. Hur kan man känna det? Dag 10 tror jag, efter att du släppt på träningen brukar den komma.
Ja, det är den där. Från att vara som ett sänke. Så.
Där inom ligger den.
Ja. Nej, men det är ju inget som bara händer så där över en natt. Utan det är som ofta successivt som ja, det börjar kännas lättare i steget. Musklerna blir fräschare. Det tajmar bättre rent tekniskt. Det kan var ett väldigt tydligt tecken. Ja, ett ganska stort lugn. Så. Och sen bara vetskapen om att få göra de här guldkornen till pass, formtoppningspass. Det ger också en trygghet i ryggsäcken sen när man väl packar ihop sig mot mästerskapet, att veta att jag har tränat med tanke och nu ska jag bara tävla med känsla.
Och att lyckas innebär att man kan få medaljer om man lyckas riktigt bra. Och du har ju ett antal fina medaljer hemma, bland annat både guldlysande och silverskinande OS-medaljer. Och jag trodde att du hade bevarat dem i din walk-in-closet. Du är nu den enda som jag känner som har en walk-in-closet för träningskläder. Berätta om den först, den är ju rätt skön liksom.
Ja, men vi hade väldigt mycket utrymme i källaren efter att Nolje cistern och panna och så hade tagits bort. Så då blev det ett perfekt utrymme för alla träningskläder. Både privata landslag och klubbkläder. Ja, jag har en del träningskläder och det är viktigt att få känna sig fin på arbetet. Så.
Men hur har ni gjort liksom sådär, så att de ligger sådär snyggt då? Liksom?
Ja, det är nog där jag har mer ordning, eller mest ordning i min garderob. Så. Och sen har vi haft en hylla där med medaljer. Men det var någon gång i våras när det började vara en stor inbrottsvåg i Sundsvall, så kändes det inte alls lika säkert att ha dem framme så där, medaljerna. Även fast det var väldigt inspirerande att varenda pass jag skulle ut på så passerar jag medaljerna.
Vilken påminnelse liksom.
Ja.
Ta en tröja och sen samtidigt så ser man wow.
Just ja, det var den.
Var det något speciellt du alltid tittade på mest eller var det?
Ja, men OS-guldet i Vancouver, det var ju superstort. Men nu har de fått byta plats till ett säkrare ställe in i vapenskåpet, så jag kollar inte lika ofta på dem idag.
Nej, och vad har du mer där inne? För du jagar, mm. Det är ett av dina intressen.
Ja.
Har du fällt någon älg nu i höst?
Nej, jag har faktiskt inte varit på jakt mer än en dag. Det är ett intresse som jag hoppas på att få utöva ännu mer när jag har lagt av med skidor. Hösten är ganska intensiv för oss skidåkare.
Men har du vapen i skåpet?
Ja, men jag äger inget. Utan det är bara min sambo.
Ja, du äger inget. Man måste ha med licens, har du?
Ja, jag har det. Men jag har som inte känt att jag kommer tillbringa så mycket tid på jakt. Så att jag... jag har ju haft planer att köpa ett eget, men det har inte bara blivit av.
Det känns väl inte. Vad ska man ha för något då? Du som kan det där.
Det jag varit mest sugen på, det är en Tikka T3, men för att jaga älg då, men vi får väl se vad det blir. Jag känner att skaffar jag vapen så måste jag vara med på skjutbanan och komma förberedd jakten, men ja, det får bli framtiden. Just nu så njuter jag bara av att få vara ute och samla på mig mer erfarenheter, för det är inte jättemånga jaktdagar som jag har hittills, så bara att få vara med och se och lära, det betyder otroligt mycket för mig att få komma ut i naturen. Det
är det också lite Charlotte där, att du gör det inte förrän du verkligen är förberedd och kan det och liksom kanske till och med duktig på det? Är det lite Charlotte i ett nötskal?
Ja, kanske lite, men också sen mycket jaktetik, att man ska komma förberedd dit. Man ångrar aldrig ett skott som inte avlossats, utan det skulle vara så mycket värre ifall det första skottet skulle vara... att jag skulle skadeskjuta ett djur. Och jag tycker alltid hösten kommer så himla snabbt. Och så bara, fasen, man skulle varit på skjutbanan. Och så var älgjakten dagen efter. Men ja, det får jag spara till framtiden.
På djur så var det väldigt mycket söta små renar på vägen hit upp idag. Jag liksom korsar fram mellan dem och de står gärna kvar och blänger och vill inte gärna flytta sig. Har du varit nära krocka någon gång med vilt, du som rör dig mycket i fjällvärlden?
Nej, inte jättenära, men det vet man ju hemma i Tären, då är det ju i stort sett varenda biltur som man stöter på några renar, så det gäller att vara vaksam. Det är inte riktigt som när jag kör bil hemma i Sundsvall. Så jag är uppvuxen med renar på vidvägen och att hålla uppsikt vars de är.
Apropå då jakten, som är ändå ett intresse utanför skidåkningen, om du har då en ledig dag och kanske en bit ifrån mästerskap och annat, vad gör du för att, liksom, för att roa dig själv? Vad tycker du är skoj?
Ja, men jag trivs att vara ute i naturen och vad just den säsongen erbjuder, om det är bärplockning eller jakt eller bara åka ut med båten i Sundsvall. Ja.
Vad har ni för båt? Jag håller på att säga det.
Nej, det är Anders som har en båt. Jag vet
Anders
inte
har
vad.
Båt.
Det är någon, en liten motorbåt. Så det blir inte några längre turer med den. Det blir ganska fort öppet hav i Sundsvall. Så det är inte jättemycket skärgård. Så är det spegelblankt så vill man verkligen passa på att ta sig ut.
Men inga vattenskidor?
Nej, det har inte blivit så mycket det. Jag har nog bara åkt vattenskidor en gång i mitt liv. Och då var det ingen sån som satt vid ratten på båten. Men däremot i sommar så har det ju blivit väldigt mycket bad. Det var helt fantastiskt att kunna åka ut och äta vid någon fiskerestaurang och sen ta ett dopp eller ja, ett dopp innan man har stuckit ut och käkat. Det har varit helt fantastiskt.
Och det är saker som good feeling, alltså ger det bra liksom, energi och sådär. Mm. Om vi vänder på det, vad är det som gör dig arg utom de här besvikelserna som kan komma i samband med lopp liksom, i livet?
Ja, vad gör mig arg egentligen? Ja, det är en stor fråga. Orättvisor. Oärlighet. Men det är nog ganska sällan som jag blir riktigt arg. Så jag har nog närmare till att känna besvikelse eller bli ledsen, så tror jag.
Ja, det här är liksom att brusa upp, inte?
Nej, det är inte jätteofta.
Kommer du ihåg någon gång du har blivit riktigt arg på någonting som du känner det är kanske orättvist behandlad?
Ja, undrar när det var senast. Nej, jag kan ju som bli upprörd om jag känner mig orättvist behandlad. Så, och så vill jag oftast reda ut det direkt. Ifall
då kan det bli så här rakryggad.
Ja, precis.
Oj, ja.
När jag fick ett otrevligt sms där vars jag inte tyckte att personen i fråga var väldigt... Han var som, det var inte något konkret vad jag hade gjort för något fel. Och jag märkte på att personen i fråga var väldigt upprörd på mig. Och försökte ringa upp. Tänkte, nej men det här... Nu måste vi reda ut det här. Men jag fick inte tag på den. Då var jag arg. Och kunde inte släppa det, även fast jag visste att men, lägg ingen energi på det här. Släpp det. Ja, men då, det var nog senast jag var arg.
Var det från någon du kände eller var någon helt okänd?
Jo, det var en som jag kände. Och det är väl kanske det också som blir personer. Jag är ganska mån om att relationer ska fungera. Och att det är det som ger mig energi. När jag känner att jag kan skratta ihop och ha förtroende för folk och ha spännande, intressanta samtal. Och, ja, det är det som verkligen får mig att må bra och vara lycklig. Ibland så kan sånt vara så mycket viktigare än att det går bra på träning. För när sånt flyter på, då flyter träningen bara av sig självt och alla beslut som ska tas, det blir som så självklart när när jag mår bra. Då är som inga frågor eller beslut för svåra. Så när relationer inte fungerar eller när det blir missförstånd och så, då tar det energi av mig. Jag vill som reda ut det. Och, ja.
När blir du berörd? För det är ju en annan känsla än att bli arg.
Mm. Det är väl kanske också samma sak när jag märker att någon inte riktigt mår bra eller grubblar över något. Då kan jag verkligen bli berörd. Men också berörd när någon verkar må bra och har haft några superhärliga upplevelser eller det har gått vägen och ja, det fått överträffa sig själv lite grann och ja, då kan jag bli glad.
Du har varit på 2 bröllop i sommar. Blev du berörd då?
Ja, verkligen. Det var 2 väldigt fina bröllop. Så mycket kärlek under helgen.
Som ung kvinna med sambo tänker man då att någon gång vill jag också stå där. Kan man ju tänka om man inte har sambo också. Ja.
Nej, men jag vet inte. Jag drömmer inte så jättemycket om det om jag ska vara ärlig. Det var inte så att jag blev jättetaggad. Nej, det får vänta till senare.
Du har sagt att du ändå liksom, framtidsbilden liksom, att en del är att bilda familj, vilket är väldigt naturligt att man tänker det. Kan du se dig själv som mamma? Hur skulle du vara som mamma, tror du?
Oj, ja, nej, jag kan nog inte se mig själv riktigt än, även fast det är så himla mysigt och med både kusiner och mostrar och kompisar som blir föräldrar hela tiden, känns det som att
du är den åldern.
Ja, det börjar vara många i samma ålder som har barn, men jag vet faktiskt inte riktigt hur jag skulle vara. Jag vet inte hur jag skulle palla med att sova dåligt, för det är verkligen något som jag är känslig för. Om jag är känslig för att jag måste äta regelbundet, så kanske sömnen är ännu värre när jag inte får sova ordentligt. Så det är så sjukt imponerande, småbarnsföräldrar som kanske inte bara har en liten, utan jag fattar inte hur mamma pallar att ha fått mig, Cecilia och Kristel med 2 års mellanrum. Hon kan ju inte ha sovit jättemycket på väldigt många år.
Nej, det är sånt man inte tänker på när man är liten, men man kanske tänker på det när man är äldre.
Ja.
Men din mamma Lena då, som var med nu på OS förra året,
ja,
såg ju ut som hon hade klarat det där ganska bra, eller hur?
Jo.
Vad betyder hon för dig? För hon har inte varit lika mycket på tävlingar som pappa Per-Erik brukar vara.
Nej, mamma betyder mycket för mig. Hon har alltid varit en förebild som jag har sett upp till. Så är det. Och mycket en trygghet i att hon, jag vet att hon alltid finns där och det spelar absolut ingen roll hur det går i skidspåret, så är hon alltid snabb på att påminna mig att jag är så bra för så mycket mer. Det betyder mycket.
Och hon får se det med bär.
Ja, precis. Hon plockar tranbär bland annat. Det är kanske det nyttigaste bäret som finns på myrarna. Som man ska plocka när första frosten kommer. För de är lite svåra att hantera annars. Min farfar plockar också mycket bär. Eller tranbär eller garpala som det heter på finska. Förutom hjortron och lingon och blåbär. Så är de här. Det tar tid att plocka sina litrar. Så jag blev lite arg när min sambo skulle råsaftcentrifuga de här bären. De bara, stopp! Slutar du.
Det får han inte göra. Det får han göra med annat, va?
Ja, men inte mina tranbär.
rör, don't touch mig. Ja. Rör inte mina trambär.
Ja.
Nej. Ja, du får hålla dina bär, Charlotte.
Ja,
gör det. Med sånt där Anders-förloss ja. på och göra juicer och safter utav dem.
Ja,
allting.
Det kan bli dyra droppar. Mycket slitsamma timmar i skogen för någon få marsken.
Ja, precis. Och så får man bara lite utav det och så är det slut. Ja, nej, du får hålla i bären, får vi se till att hjälpa till med annars. Mamma då, alltså Lena, träffade jag också då förra året vid OS där hon var med. Mm. Och hon berättade för mig när vi gick där i OS-parken och du skulle komma med din medalj, att efter Tour de Ski, alltså ditt stora genombrott som var omtumlande på många sätt för dig, så hade ni haft lite intervjuer hemma i samband med det, men efter det, för dina systrars skull, så sa mamma stopp.
Mm.
Lite grann för att skydda dina systrar då, för att från din framgång, om man säger så. Visste du om det? Var du medveten och involverad i de samtalen?
Nej, det har jag nog inte varit. Inte vad jag kommer ihåg. Så. Sen tycker jag att det har varit starkt av mamma. Och hon har varit ganska bestämd länge att nej, men jag vill inte synas. Och, men jag är tacksam över att många har respekterat det också. Att inte klampa på och så. Så ja, det krävdes lite övertalnings... innan hon ställde upp på att medverka då på den här kampanjen som var. Det var ju ett väldigt fint syfte att thank you mom, att det finns så många som står bakom de framgångsrika olympierna, att det måste finnas föräldrar som är med där hela vägen för och stöttar och peppar och ja. De jobbar i det tysta.
Men du visste inte ändå att hon lite grann för att skydda dina småsystrar då?
Mm.
För du är ju stora syster.
Mm.
Mm. Är du stora syster också? Liksom.
Jo, men till viss del så vill jag nog gärna ta hand om Cecilia och Kristel.
Mm. Känner du där också att det har varit viktigt för dig gentemot dem liksom, att du har ditt liv och sen har ni era syskonrelation, utan att blanda ihop liksom, din framgång och sådär, att inte det spiller över på något annat sätt än positivt?
Ja, det är inte jättemycket som vi pratar om och mycket som kanske inte ligger i min kontroll heller, så för mig så handlar det väl kanske mest att ta hand om mina egna tankar, att inte när annat folk eller när personer ganska nära oss väljer att lägga jättemycket fokus på mig och mina prestationer. Ja, det är ju liksom deras ansvar. Jag kan som inte styra det. Och jag ska inte ta på mig någon skuld heller att det blir mycket fokus på mig, för jag är inte den som vill stå i centrum så. Och det tror jag mina systrar är ganska väl medvetna om, att det inte är jag som hetsar upp den här stämningen eller de här samtalsämnena, att det blir väldigt mycket fokus på mig, utan det får stå för andra. Så.
Kan du någon gång, alltså nu har du många år bakom dig, har du några år framför dig med mycket skidåkning och fullt fokus, kan du någon gång stanna upp och känna så här att oj, liksom, har jag försakat saker? Jag har lagt liksom 10-15 år här i en liksom bara stort hål av svett liksom. Det finns medaljer där också. Har du tänkt en tanke någon gång att du försakar tonårssaker, sånt som alla andra gör?
Nej, det har jag inte tänkt. Det känns det verkligen inte som. Det känns så otroligt spännande att få vara idrottare och inte bara försöka pusha gränser och åka snabbare i skidspåren, utan också den resan som jag gör genom att lära mig mer om mig själv och hur jag fungerar i pressade situationer. Det är som mycket som ställs på sin spets. Så nej, verkligen inte. Det känns som en enorm möjlighet och mycket erfarenheter som jag kommer ha med mig efter skidkarriären också.
Men liksom bara åka på liksom 3 veckor Thailand och bara riva loss på liksom strandbarerna. Det är inte så att du tänker.
Nej, det är väl inget som jag saknar så där jättemycket. Nej, det har det inte varit.
Vad gör du när du är liksom vild och galen då?
Ja, vad gör jag då egentligen? Nej, det var en svår fråga. Nej, jag kommer inte på något roligt och bra svar just nu.
Men om man tittar på liksom konserter, bio och den formen, liksom, det är inte, det är inte så wild and crazy, men liksom det är ändå en annan... Liksom, gillar du att gå på det? Liksom?
Ja, och det var jättehärligt förra sommaren. Då var det, nu vet jag inte om det hette arenafesten eller konsertfesten. Det var i Sundsvall i alla fall. Och så var det Håkan Hellström en av kvällarna. Och så hade jag Cecilia och Kristell på besök i Sundsvall. Och ja, det var grymt. Så mycket energi och så mycket dans och glädje. Det var en kul kväll.
Ja, där har du... Ja. Att kunna släppa liksom, och kunna hitta andra vägar och göra andra saker. Och systrarna, firar du ibland jul med? Och vi kommer in i december och ja. Lucia och jul. Berätta för dig, hur firar du jul? Hur vill du fira jul? Hur kan
Ja, jag kommer ihåg, eller när jag var yngre och bodde hemma då... var vi som ofta hos min morfar i Kemijärvi tillsammans med alla kusiner och mostrar och min morbror och morfar då. Så då var det så många rumpor som fick plats på soffan, kökssoffan, och sen massvis med stolar och någon fick sitta vid spisen kanske, men ja, det fanns alltid rum för allihopa och ja, mycket bus och upptåg. Det var riktigt mysigt.
Och hur firar du jul i år?
I år så kommer jag vara uppe i Norrbotten. Vi kommer hem från Frankrike och Lacrissa måndag den 22. Så det blir att sätta mig på ett plan direkt upp till norr.
Vad äter du? Vad vill du ha på jul? Alla vill ha.
Och jag vill ha gravlax. Det är det absolut. Ja. Gravlax och hovmästarsås. Det är det absolut viktigaste. Alltså hemmagjorda köttbullar.
På renkött eller vanligt?
Nej, på älgfärs. Ja, vad mer? Nej, men det är så mycket. Mycket gott. Nej, det behöver inte vara så avancerat. Det viktigaste för mig är att få umgås med julen.
Det värsta julminnet då? Har du något sånt där? När du var du liten och kanske fick en julklapp som du absolut inte ville ha?
Ja, men julen 2000... Vad kan det ha varit? 2008? Jag tror det var året efter Toran. När jag vaknar upp och har ont i halsen. Och vi ska åka till Toran bara någon dag senare. Och bara gå omkring och hoppas på att det ska försvinna och känna efter. Och... till slut inse att det kommer inte bli något turistski för mig. Det var supertråkigt.
Men det var ingen kul.
Nej. Då var det lite svårt att njuta av att vara där tillsammans med allihopa. För jag ville ju så gärna resa iväg bara någon dag senare. Men då blev det mer julfirande och nyårsfirande hemma i Norrbotten istället.
Alltid.
Ja, vi fick köra pulkrejs upp i Luleå på Ormberge. Ja, det blev nog bra av dig också.
Du, vilken person har betytt mest för dig?
Oj. Min sambo Anders betyder väldigt mycket för mig.
Kan du berätta vad? Vad är det som är viktigt där?
Att få känna samhörighet med honom och att få bara vara, skratta tillsammans, hitta på grejer ihop, men samtidigt bara kunna känna lugnet och alla intressanta diskussioner och ja, nej, men det är mycket. Han betyder mycket.
Och vilken kvinnlig förebild har du som är stor? Det kan vara en känd, det kan vara någon annan, det kan...
Nej, men då måste jag nog välja min mamma igen. För att hon är så himla empatisk och klok och ärlig. Det är viktigt.
Och en sak som jag har tänkt på, eller som faktiskt värmde mig då när jag hörde dig i ett annat tillfälle berätta om din relation med din farfar, det är att jag är också ute och reser mycket och är borta från mina barn väldigt mycket, som är med min pappa då, med deras morfar och min mamma mycket. Och då han är med dem på deras idrott väldigt mycket. Så berättade du om din relation med din farfar. Och så kände jag, men man behöver inte ha dåligt samvete. För det finns ju andra vuxna förebilder för barn att få. Mm. Och din farfar verkar ha varit med dig mycket. Och liksom varit den förebilden. Hur viktigt har det varit för dig?
Ja, det är tack vare han som jag började åka skidor. Det var han som frågade om jag och min kusin hade lust att hänga med på en träning med IFK Tärendö när jag var 7 år gammal. Och det var han som jag gick till innan skidträningarna. Och han vallade skidorna och sen var han med där under träningspassen. Och tog det... Ja, han måste ha haft ett enormt tålamod, för det gick nog inte snabbt varven runt i Iljusspåret på den tiden. Och så har han funnits med även på tävlingar hela juniortiden i stort sett. Och framförallt när jag var ungdom, så då var det jag och farfar som åkte banorna innan start då. Och jag tror att det var i Åsarna på min första juniorkupp som, ja, nu hade han väl kanske gena någon gång tidigare, men då sa han, nej, hörru, nu får du nog åka själv, jag orkar inte hänga med någon mer. Men innan så var han och jag som åkte runt och diskuterade utförskörningar och uppförskörningar och ja, lite små taktiska funderingar och så.
Han heter Bengt och var i Kosamo förra året. Det är en bit att ta sig, men skulle han kunna orka åka ner till Falun, tror du, i vinter?
Ja, jag tror nog att han skulle. Jag törs inte säga ifall det blir så eller inte. Jag måste kolla upp det där lite bättre.
Ja, vi får se. Han kanske dyker upp. Det skulle inte förvåna dig kanske ändå om han gör det.
Nej, han följer ju väldigt intresserat på TV i alla fall. Kan hända.
Kan hända. En annan sak som drar igång när ni drar igång i helgen är Vinterstudion. Väldigt stort för många skidälskare och supportare ute. Har du någon speciell liksom, relation med Vinterstudion? Och pratar de mycket med dig inför säsongen? Liksom, eller kör ni bara ett vanligt sån här journalistmixad zonupplägg? Eller hur ser det ut?
Johanna Ojala kom med som... Är hon expertkommentator? Eller, ja. Vad nu titeln är. Då pratade jag lite med henne inför första världskuppen och så. I och med att jag känner henne sedan tidigare. Mest är det som ett vanligt journalistiskt... vad ska man säga? Journalistisk relation. Ja. Det är inte jättemycket kontakt med dem annars.
Nej. Vad betyder Vinterstudion för dig? Den betyder mycket för folk i hemma.
Ja, nej, för mig så betyder den ju tyvärr att jag ofta har ont i halsen och ligger ner bäddad under en filt och suckar och hade gärna stått där på startlinjen istället. Det är väl den relationen jag har som tittare på Vinterstudion.
Ja, det är sant. För du tittar inte när du åker.
Nej. Nej, men jag förstår ju att Vinterstudion betyder otroligt mycket för svensk längdskidåkning och den popularitet som vi har nått idag. Att de väljer att satsa så mycket och försöka ge den här inblicken till tv-tittaren om vad det verkligen är för några svårigheter. Det är liksom det är så mycket förberedelser innan vi har dratt på nummerlapparna och står där på startlinjen och genomför loppet. Utan Ja, vallarna, de har varit igång i flera dagar och testat strukturer och paraffin och pulver och fästvalla och klister och ja, allt möjligt som går att mätas och testas. Och sen finns det så stor trupp runt omkring oss med fysios och ledare och en chaufför till lastbilen. Och ja, det är en stor trupp som är ute på turnén när vi är i farten. Så det, ja, det betyder väldigt mycket att de väljer att sända så många timmar som de gör.
Ja, det kommer de göra i vinter och de kommer säkert visa en del. Charlotte, vad, om du får hälsa någonting till Aftonbladets eller våra lyssnare får vi säga då, för nu har vi inte läsare utan du vill hälsa någonting till våra lyssnare här som ska följa dig med in i säsongen. Vad är det?
Jag tycker det är superhäftigt och härligt att det är så många som är så skidintresserade, för jag tycker det är, ja, det läckraste som finns när det väl tajmar i teknik och när jag får gå in i bubblan och hittar formen och det verkligen går fort i spåret. Så fortsätt att följa oss. Det betyder otroligt mycket, det stöd som vi i längdlandslaget känner. Ja, något som jag funderar på länge, men jag har inte riktigt hittat vilken organisation eller så som jag skulle vilja stötta. Men psykisk ohälsa tycker jag är superviktigt och det pratas inte så mycket om. Det är liksom så tabubelagt. Men jag tror att det är så otroligt viktigt egentligen att belysa det. För det är många som mår dåligt även fast vi har det så himla bra. Och så tycker jag inte att det ska behöva vara.
Har du stött på någonting själv där på vägen som gör att du ändå känner att här skulle jag... Liksom, för ja, ibland är det så när man stöter på det så känner man att man kanske får en inblick.
Ja, men det är ju som väldigt ofta som det kommer till mig att människor i min närhet inte mår bra. Och det kan ju ta sig uttryck på olika sätt. Men det är sånt som kan göra mig illa berörd. Att det kan se så bra ut utåt, men så många som döljer, är så duktiga på att dölja. Och, ja, den hetsen som är med i samhället idag, det kommer ju som inte att bromsa antalet som kommer må dåligt. Det är jag helt övertygad om. Och att det, ja, men det är som inte... Det är okej att ha andra sjukdomar, men...
Du tänker typ på utbrändhet och... Liksom,
ja, depression och... Ja.
Sådana har du stött, bitar. Det har du stött på nära håll, så du känner
ja,
att... Liksom,
ja, det har jag.
Och då, ja, hur skulle du vilja engagera dig där då?
Det som är också att... I och med att jag... Det som inte är lika öppet som att stötta andra sjukdomar än så länge. Men och därför känner jag mig lite kluven till det också. För jag vill ju som heller inte komma med så jättekonkreta exempel på vad det är som berör mig och så. I och med att jag inte riktigt vet ifall jag vill inte hänga ut någon heller. Så. Men jag tror att det är viktigt att prata om det. Mm. Att det är fullt naturligt.
Alltså, vi lever ju ett prestationssamhälle.
Ja,
som där liksom allting
handlar. Men det är bara för att det är naturligt. Om man är inte ovanlig så tycker jag absolut inte det är acceptabelt att det ska vara så.
Är det någonting som du kanske... Jag menar, nu har du din skidkarriär. Men kanske ja, framtiden liksom kan... Som tänker dig att inrikta dig mot och liksom bidra på det sätt som du kan.
Ja, men det skulle jag jättegärna vilja göra. Jag tycker det är hemskt om rapporter som kommer om hur många det är som egentligen mår väldigt dåligt. Mm. Det är som enklare, eller om man ska ta ett exempel, ja, men Barncancerfonden. Mm. För det går som mer att ta på. Mm. Så. Men många som kanske har psykisk ohälsa, ja men det är ju ofta högpresterande som också är drabbade av utbrändhet eller depression och så. Och att det är som så mycket skam och ja men mental svaghet, men det är ju som inte de som, eller det är ju inget lika med tecken så, utan just bara att det är så många som ställer så himla höga krav på sig själva.
Men det, ja. Det känns ju som att du alltid liksom har lyckats på något sätt inte identifiera dig med skidåkaren Charlotte, eller är det något du har lärt dig på vägen? För det skulle ju kunna vara väldigt lätt om man är i din position också och blir sådär, och jag måste prestera, jag måste vara bra, jag måste kunna det här, jag ska finnas.
Ja, nej men jag har nog haft ganska mycket kloka folk som har vågat vara ärlig och rak också och ställa, ja men varför håller du på med det här egentligen? Det är ju som inga
lätta... Varför gör du det?
Ja, att man vågar vara lite tuff med sig själv och brottas med det. Inte bara följa med, för att man alltid har varit skidåkare och det är rätt härligt att ha den livsstilen, utan ja men gör något utav det.
Och varför håller du på med det här?
Ja, för att jag tycker det är så himla skoj och det är häftigt att få jobba, hitta strategi för att utveckla något och sen lyckas med det.
Och det har du bevisligen lyckats med. Kanske kan bli coach. Alltså jag tänker jag är så personlighetscoach.
Ja, precis. Man vet aldrig vad som händer efter skidkarriären.
Nej, det vet man inte. Men vi vet att om du inte kommer till middag snart så kommer
Torbjörn. Kanske Magnus också.
Magnus är här. Då får vi Magnus, ingen som Charlotte kallas, personliga tränare. Du, avslutningsvis Charlotte, stort tack för att du... Nu sitter Charlotte och håller i mikrofonen här som hon är på väg att ta av. Stort tack för att du tog dig tid. Och vi har ju följt dig på vägen fram mot VM och vi har 2 träffar kvar efter det här. Det smäller i Falun. Så att,
det närmar sig.
Det närmar sig.
Tack för att jag fick vara första gästen.
Ja, härligt att ha dig med. Tack.
Tack.